Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra, helt enkelt. Tack!
Hej, välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Nu har vi slutat presentera oss, Lydia, bestämt. Men jag vill i varje fall säga att jag heter Helena.
Ja, men det var mer att vi behöver inte säga alla efternamn och alla mellannamn. Okay.
Ja, Helena och jag heter Lydia.
Och välkomna. Idag ska vi prata om någonting så fantastiskt spännande, nämligen vaginal förlossning.
Woohoo!
Och med oss som gäst och som superproffset så har vi Rebecca Enander.
Yay!
Välkommen, Rebecca.
Tack!
Rebecca, du är ju en av de mer seniora barnmorskorna på Danderyds förlossningsavdelning.
Ja, det stämmer.
Hur länge har du varit färdig barnmorska?
I 11 år. Och jag har jobbat nonstop med förlossning.
Ja, du har det. Ja. Och visst har du jobbat
hur många bebisar har du förlöst?
Alltså, där är ju så här, redan barnmorska, man säger, vi säger inte att vi förlöser.
Nej,
utan vi bistår.
Ja, okay.
Men din syrra Lydia, hon förlöser.
Hon förlöser.
Ja.
Men i era fall, då har man alltid läkare med? Eller?
Nej.
Precis.
Nej, tvärtom. Utan vi brukar mer säga att det är kvinnan som föder.
Ja, men precis. Det är ju faktiskt, det tycker ni är rätt viktigt. Vi förlossningsläkare, vi kan ibland tycka så här, det kanske inte spelar så stor roll. Men ni vill ju verkligen få kvinnan att förstå att ni är där för hennes skull. Att hjälpa henne att få en bra vaginal förlossning.
Mm.
Medan vi, när vi är inblandade, oftast gör det för att det inte finns så många andra val, så att säga.
Mm. Ja.
Så att ni bistår kvinnan.
Precis. Mm. Det är bara att försöka få semantiken att det är hon som föder. Men för att svara på din fråga, jag har väl varit med på ett par tusen födslar genom åren.
Ja. Mm. Du är en trygg och fin barnmorska och du är så kompetent och du jobbar ju mycket som också koordinator när du liksom är den som har, ska man säga, som har koll på hela förlossningen och hjälper kanske mera oerfarna barnmorskor när det behövs och ser till liksom att det flyter på alla förlossningsrum och så här. Så
alltså det blir så tydligt för mig vad jag ska göra sen. Jag ska, alltså har jag problem, då är det Sofia jag ska till som vi poddade om
graviditet.
Ja. Och när jag väl ska föda normalt, då ska jag ju till dig, Rebecka.
Ja, men strålande. Ja, men vilken härlig start på dagen att bara höra så här.
Boost.
Ja.
Ring it on.
Okej, okay. Men vi har hur mycket som helst att prata om, så nu kör vi igång med dagens ämne. Och vi börjar med, hur startar en förlossning?
Ja, och alla som inte är liksom intresserade eller insnöade som du och jag, Helena, med liksom så. Många tror ju att det är som i Hollywood. Mm. Vattnet går, det är någon slags vild panik, bilar sprängs, man kommer till sjukhuset, det är 1, 2, 3, push, och så kommer en 6 månaders bebis. Det är ju den vanliga, liksom, många tror ju att det är så. Och så blir de så otroligt förvånade bara när man säger att de allra flesta förlossningar startar ju inte med att vattnet går.
Nej.
Utan det är ju bara 1/10 som gör det. De allra flesta förlossningar startar med det som vi kallar för värkar. Att livmodern drar ihop sig, den blir hård och det samtidigt gör ont för att livmodertappen börjar mjukna och öppna sig. Det är det allra vanligaste, att en förlossning startar på det sättet.
Och ibland så kan det ju börja bara med lite mensmål, att man känner liksom så här, och det kan hålla på ganska länge.
Mm.
Men då kan man ändå tänka så här att nu kanske det börjar närma sig.
Precis.
Ja. Men mensmål kan man ibland också ha hela graviditeten utan att närma sig förlossningen. Men när det ändå tilltar.
Ja, verkligen. Och det är ganska många som säger, och det är många också som blir förvånade över just att man kanske har ont i ryggen.
Mm.
Att det liksom startar med ryggvärk som, ja men menssmärta, helt enkelt.
Så om man startar med värkar, och hur är värkarna i början?
Men den här första delen av värkarna är ju oftast väldigt hanterbart. Det är som du säger mensvärk, det har ju de flesta ändå kanske jobbat med och gått i skolan och så. Medans, så att oftast brukar det vara så att man kanske behöver en värmedyna eller 2 Alvedon, men man kan fortsätta som vanligt.
Vad menar du med att man har gått i skolan? Alltså att
mensvärk.
Mensvärk,
men man kan ju, precis, men man kan fortfarande, ja, men man kan ju fortfarande liksom vara som vanligt, fast man känner att det moler på liksom i ryggen eller magen.
Ja, förtydligande.
Men sen så brukar det tillta. Oftast är de här värkarna, som när magen blir hård och drar ihop sig, de brukar ofta vara i början av förlossningen, antingen ganska oregelbundna, att den kan komma med allt ifrån 2-3 minuters intervall upp till liksom 1 eller 2 timmar emellan. Eller så kommer de ganska regelbundet, kanske var 50 minuter, men är väldigt korta, kanske 10, 15, 20 sekunder långa.
Och den här fasen kallas
latensfas.
Latensfasen.
Ja, precis.
Och ibland är den jättelång, utdragen, och ibland är den inte så lång. Så Nej. Det där är superindividuellt. Har man någonting liksom så här att är den längre på förstföderskor?
Ja, det vanligaste är att den är längre. Egentligen alla faser som vi ska gå igenom idag är ju längre hos förstföderskor jämfört med när du har fött barn en gång tidigare vaginalt.
Mm.
Sen är de ju otroligt individuella. Det finns ju de som har kanske latensfas 2-3 dygn, men det är fortfarande kanske då så att det är så pass glest mellan verken att man tycker det är hanterbart. För kommer det en i timmen eller en var 30:e minut, då kanske man faktiskt tycker att det är helt okej. Eller så har du de där korta, de här som kommer var 5:e, 6:e, 7:e minut, men de gör jätteont och de kanske är en halv minut, men det blir liksom aldrig någonting mer av det. Mm. Då kan ju det vara väldigt liksom utmattande.
Mm. Vad heter de olika faserna?
Den första fasen heter latensfas. Mm. Det är då när livmodertappen börjar liksom mjukna och mogna, brukar vi prata om att kalla det för. Mm. De allra flesta har en bakåtriktad livmodertapp. Och den behöver liksom räta på sig och bli mer central. Och sen så kort mjuknar den och så kortar den sig. Det är den här första fasen. Mm. Sen när verkarna blir regelbundna, mer smärtsamma, längre och modermunnen har börjat öppna sig lite mer, då kallas det för den aktiva fasen. Mm. Och sen när modermunnen är helt öppen, nu speedar vi ju fram i förlossningen här nu då, men då ska bebisens liksom huvud, då är den nedträngande fasen också, att bebisens huvud ska liksom rotera ner i bäckenet mot bäckenbotten. Sen är det krystfasen, det är den allra sista liksom innan bebisen föds. Mm. Och sen har vi, då tror alla att det är klart, sen har vi ett efterbördsskede också, när bordekakan ska ut.
Mm. Så det är fem stadier kan man säga.
Ja, kan man säga. Mm.
Men om det börjar med vattenavgång, vad ska man tänka på då?
Ja, det är ungefär som sagt 1 på 10 som börjar med vattenavgång utan att det kommer verkar. För att ofta brukar vi, vi vill gärna att man ringer och berättar för oss att vattnet har gått. Och som sagt, i Hollywood är det aldrig någon tvekan. Men i verkligheten så kan det faktiskt, är det vanligaste skulle jag säga, att man kanske inte är helt supersäker. Många undrar om de till exempel har kissat på sig. Eller om det bara var liksom en jätteriklig tunn flytning. Så att man är, undrar du och liksom känner sig, men kan det här vara vattnet, så ring till förlossningen för rådgivning. Och då bollar vi lite grann, ställer lite frågor.
Vad ställer ni för frågor då om man nu ska försöka göra?
Ja, men till exempel, för mig är det ofta så här, har du någon binda eller trosskydd på dig? Om de då säger nej, för att man inte behöver det, då kan jag vara så här, då kanske det inte är vatten någon gång ändå. För att är det så att det har kommit lite vätska och sen ingenting mer och det är helt torrt, då kan det vara att det faktiskt var en tunn flytning eller att man faktiskt kissade lite grann för att bebisen har tryckt mot blåsan eller sådär.
Mm. Vattenavgång är ju ingenting som sker en gång, utan det sker kontinuerligt oftast. Mm. Alltså det rinner lite vatten hela tiden. Så det är inte så här som att en ballong går sönder och sen är vattnet borta. Utan en del har ju också vattenavgång tidigt i graviditeten, kanske vecka 35. Och så kanske man ändå inte blir igångsatt eller det startar efter en vecka. Och då har man liksom lite vatten som rinner hela tiden.
Ja, så det är verkligen inte som i Hollywood.
Absolut. Nej, vattnet går och åker in. Det kan vara det. Det kan vara så att det är liksom, jag hör någon som berättade om hur hon satt i en provsoffa för en jättestor summa pengar på NK och sände hur det knäppte till. För de som har den här Hollywood-vattenavgången, de säger ofta att de har hört som ett litet knäpp och sen så blir det knallblött. Har vattnet gått för dig, Helena?
Nej, det har gått under förlossningen. Ja.
Mm. Men vad är det som knäpper till då?
Ja, men då är det som att det är liksom förmodligen vattenblåsan, alltså hinnblåsan som så här. Och hon hade svarta byxor och sa till sin man, nu går vi. Tittade på den där fläcken och bara låtsades som att det regnade och gick.
Den torkade.
Ja, precis.
Okej, så men om det är solklar vattenavgång, vill ni ändå att man ringer in?
Ja, det vill vi. Och då oftast är det så här, då kollar vi så att huvudet på bebisen på det senaste besöket man var på, oftast på mödravården eller om man varit på någon kontroll hos oss till exempel på vår mottagning, att det är ruckbart eller fixerat, och det är hos de allra flesta. Då brukar vi säga att man kan avvakta om allting är normalt, om färgen på vattnet är klart eller rosa färgat. Då brukar man stanna hemma ett par timmar först för att se om verkarna kommer igång, för det brukar de göra. Är det så att vattnet är grönt eller brunt eller gulfärgat, då vill vi att man kommer bara för en koll ändå på en gång. Även om det är så att verkarna kanske startar snart. För att då kan det vara så att bebisen har bajsat i vattnet, och då vill vi bara köra en extra koll på det.
Kolla att bebisen var bra.
Ja, precis. Och är det så att verkarna, man stannar hemma några timmar så kommer inte verkarna igång, då ringer man tillbaka. Man brukar avtala en tid, att en del kanske ringer och säger att vattnet gick för en kvart sedan och man känner lite mensmol. De brukar ofta starta igång med verkar, och då är man kvar hemma tills man känner att man behöver komma in för smärtlindring eller för att föda helt enkelt. Men är det så att man inte kommer igång med några verkar när vattnet har gått, då kommer man in för en kontroll, och så kollar vi läget och verifierar om det är vatten och vi kör en sån här CTG-kurva där man mäter, lyssnar på bebisens hjärtljud och mäter verkar om man har några. Om det är helt normalt så går man hem.
Vart är det man ringer någonstans? Är det den...
Till förlossningen.
Det är till förlossningen. Ja. Är det där man har gått och gjort sina kollar också? Eller det
är det är på barnmorskemottagningen.
Okej, så att nu ska man hitta ett nytt ställe att ringa till?
Ja, men det har du redan koll på från barnmorskemottagningen. Okay. Mm. För man, i Stockholm är det ju så att man listar sig. Och på andra ställen så finns det ju bara ett sjukhus som man hör till, så att säga.
Ja, och då är det det sjukhuset man ska åka till. Mm. Jag har ju ibland hört om fall där man kommer in och så säger de att det är fullt.
Mm, fast kontroller måste alla sjukhus ändå ta.
Okej.
Okay. Ja. Så att just en vattenhållskontroll, det spelar ingen roll i fullt det. Då måste vi ändå komma för en kontroll.
Och lista det.
Ja, precis.
Mm. Mm. Men vi vill alltid, och det vill nog alla förlossningsavdelningar, att man ringer innan. Så att man vet liksom vem som är på G in och att man kan se till att det finns någon som leder och kan ta hand om personen som kommer in och så.
Ja, verkligen.
Sen finns ju ett sätt till att starta, och det är ju att man blir igångsatt.
Ja, ja. Precis.
Det kan ju till exempel vara...
Ja, det kan vara att barnet i magen inte växer riktigt i den takt man önskar. Eller så är det tvärtom, att barnet växer väldigt mycket och är på väg att bli väldigt stort. Det kan vara att mamman har havandeskapsförgiftning, alltså hon är sjuk i sin graviditet. Det finns olika sjukdomar i graviditeten som gör att ju längre graviditeten fortskrider, desto sjukare blir hon, och då kan det börja bli farligt för antingen mamma eller bebis. Så det kan vara några anledningar.
Och också att man är överburen, att man har gått till vecka 41 eller vecka 42. Det här pratade vi om i tidigare poddavsnitt med Sofia Brisman, att vi inte har en exakt, eller att det är lite flytande precis just nu, men att det finns riktlinjer om att man kanske inte ska vänta till vecka 42 plus 0 längre med igångsättning.
Mm. Mm.
Okej, så förutom att vattnet kan gå hemma så kan man också få en liten blödning. Vad ska man tänka kring det? Vad är normalt och när ska man bli orolig?
Ja, men precis. Är det så att man är fullgången i sin graviditet och man har en liten blödning ofta ihop med slem, så kan det vara ett tecken på att förlossningen är på väg att starta. Då är det som vi brukar kalla för initialblödning eller uppstartsblödning. Men då ska den just vara, den ska vara liten. Man pratar om kanske en matsked ungefär, och som sagt gärna ihop med slem. Då kan det vara den här jättespännande slemproppen som också har avgått. Det är som ett skydd som sitter i livmodertappen, och när den då har börjat mogna och mjukna så kan den lossna, och då kommer det som en liten blödning. Är det så att det blöder så att det liksom droppar eller kanske rinner lite längs låren, då vill vi gärna att man ringer till oss och rådgör, och det är ju såklart oavsett graviditetsvecka. Så att det kan vara så att det faktiskt bara är en uppstartsblödning det också, eller så. Men då vill vi ändå kolla så att det inte är någonting annat.
Men om man startar med verkar och man inte har vatten någon gång, man har bara en liten blödning, när tycker du att man ska ringa in till förlossningen?
Om man startar med verkar? Jo, men det vanliga brukar vara att när man märker att den här latensfasen ändå börjar övergå i någonting slags regelbundet. När det kommer regelbundna smärtsamma verkar som börjar bli lite längre. Det kan vara bra att ringa redan innan man känner att man behöver komma in. Just för att bara liksom rådgöra lite grann och för... Nu är det koordinatorn i mig då som pratar också lite samma, för att kunna tänka lite kring platssituationen. Så att man kan väl som förstföderska tänka ändå att när man har börjat ha verkar som kanske kommer var fjärde minut och har gjort det ett tag och börjar närma sig en minut långt, kan det vara börja ringa första vändan i alla fall. Och som omföderskan kanske när man är nere på 6-7 minuter. Det viktiga är ju ändå hur de känns, för att de ska ändå börja göra ont så.
Då hör man alltid när ni pratar, för det är ju oftast partner som ringer in. Och då vet jag att ni brukar säga, kan jag få prata med patienten? Och varför gör du det för?
Jo, men det är just det, för att man ska få höra själv hur det låter. Så. Det är inte alltid, det är klart att en del klarar jag av att vara jätteklämkäcka fast man har ett intensivt verkarbete, men de flesta inte. Och det är ofta så här att också, kan man fortfarande prata sig genom en verk, så är man oftast inte riktigt i den här aktiva fasen. Det är individuellt förstås.
Men jag tycker det här låter lite läskigt. Tänk om man bor långt ifrån sjukhus. Och så ska du sätta dig, och så har du ont, du har verkarbete, och så ska du sätta dig i en bil och åka in. Jag hade tyckt att det var lite läskigt och inte veta om kommer bebisen då? Eller liksom, hur ser tidsaspekten ut här? Vad har man att jobba med?
ganska, för första barnet är det många timmar. Men vi tar ju såklart det med i beräkningen om vi har någon som bor, en föderska som bor kanske upp mot en timmes resväg bort. Men det man ska komma ihåg är att de absolut allra flesta, det är lite så roligt för att de som är oftast rädda för att föda i bilen, det är förstföderskorna. Men det är väldigt, väldigt sällsynt att det är de som föder i bilen, utan det brukar i sådana fall vara omföderskorna, och de brukar inte ha tänkt att de ska föda i bilen. Så, för de minns sin första förlossning och tänkte att den tog ju tid. Så att det här är ju en rådgivning som man har. Men de allra flesta är ju väldigt många timmar ändå på en förlossning innan barnet föds. Okay. Det ska man komma ihåg.
Och anledningen till att ni vill prata med mamman är ju för att man inte ska komma in för tidigt och sen behöva åka hem för att man inte är riktigt igång. För det tycker ju ofta många är väldigt jobbigt också.
Ja, och det kan också störa verkarbetet ganska mycket. Verkar är ju beroende av barnmorskans favorithormon oxytocin. Det här lugn och ro må bra hormonet, det är det som styr att det blir verkar. Det är ett otroligt potent hormon som ändå liksom kan föda fram ett helt barn, men det är också ett väldigt blygt hormon som lätt störs om det blir yttre påverkan. Det är därför det är också väldigt vanligt att även kvinnor som har ett ganska aktivt förlossningsarbete när de kommer till förlossningen, de kan bli lite så förvånade när de kommer in på rummet och bara, men gud, nu känns det som allting har stannat av. Men då vet man att man bara låter dem vara en liten stund och de hinner få landa och boa in sig lite grann på sitt nya rum. Det brukar ta kanske en 20-30 minuter. Då kommer det där tillbaks. Var de i en aktiv fas så kommer det där komma tillbaks.
Ja. Hur ställer du dig till hemförlossning?
Jag är positiv till hemförlossningar. Och då är det ju så här att många tänker så här, oj, men det låter jättefarligt, och jag var ju med om ett akut kejsarsnitt. Men det man ska tänka att de som föder hemma, de är otroligt selekterade. Och det som man faktiskt ska poängtera är att de som föder hemma har ju oftast en, eller vid födseln har de två barnmorskor, men redan från start så har de möjlighet att ha en barnmorska hos sig.
Just det. Det kommer ett helt podd om sitt, om bara förlossningar.
Vad spännande. Vem ska komma då?
Asabia
Britton. Ja, vad kul.
Asabia Britton. Just det. Det här har vi diskuterat mycket. Så det kommer ett helt podd om sitt om hemförlossningar med henne som en barnmorska också.
Nej, men absolut, vi är ju lite unika i Sverige som egentligen bara har sjukhus, födsel, högintensiv vårdform.
Och sen kommer man in till förlossningen, och vad händer då? Vi säger nu att du är i aktiv fas och du får ett rum.
Ja, precis. Då brukar det vara så att barnmorskan känner på magen, så som man har gjort på mödravården. Man känner hur bebisen ligger. Man känner var huvudet är någonstans i bäckenet. Och sen så lyssnar vi på hjärtljuden. Vi försöker att lyssna med våran tratt först. Och sen så kopplar vi upp ett CTG, det här som man mäter då, verkar och lyssnar på bebisens hjärtljud. Ungefär 20 minuter brukar det räcka för att få med det som man vill ha på ett CTG. Och sen så erbjuder vi göra en vaginal undersökning. Och då känner man på helt enkelt på livmoder munnens öppningsgrad. Och på bebisens, var bebisens huvud liksom befinner sig någonstans. Och lite grann beroende på vad det är i kombination med hur mamman har det. Det liksom avgör lite grann vad man gör för plan helt enkelt.
Ja, och vilka får man träffa med barnmorskan?
Då är det en undersköterska. Vi jobbar i team. Så det är en undersköterska och en barnmorska som tillsammans liksom handlägger den normala förlossningen. Ibland kan ju en läkare bli involverad för att någonting avviker, men det behöver vara väldigt, väldigt lite. Till exempel kan det ju vara att jag har en föderska som har en GBS-infektion, alltså en grupp beta-streptokocker. Har man hittat i hennes urin? Det är väldigt vanligt, inget konstigt så, men man vill gärna att den kvinnan ska ha antibiotika under förlossningen för att bebisen inte ska få en infektion. Då kan det ju vara att jag går till exempel till Helena och bara säger det och får en ordination. Så att då på pappret är ju en läkare involverad, men du har ju aldrig träffat egentligen.
Nej, precis.
Den som föder.
Bad under förlossning. Och man kan föda i badkar. Hos oss på Danderyd har vi ett badkar, men på vissa förlossningsavdelningar har man det.
Alla andra förlossningskliniker har för badkar eller erbjuder förlossningspool på rummen, utom vi.
Är det sant? I Stockholm nu? Alla? Ja. Okej, okay. För de har byggt om lite och renoverat och så. Okej, okay. Men vi har ett badkar.
Men det är på gång fler.
Kan inte du berätta hur det går till?
Ja, men alltså bad som smärtlindring är oftast otroligt effektivt. Och det brukar vi rekommendera redan hemma, när man, just när man ringer in och kanske har smärtsamma verkar innan man ens åker in, att ligga ett varmt bad. Och det gör också oftast att värmen och den här vattnet mot huden, det är också det här oxytocinet återigen. Det kan man ju även ogravid, att man lägger sitt varmt bad gör ju ofta som att man, ni vet, man slappnar av, man känner att åh gud vad skönt det var. Och det är ju då, även då, utan att vara gravid eller ett värkarbete, så är det ju hormonet oxytocin som triggas igång. Så att oftast brukar de flesta tycka det är väldigt, väldigt avslappnande.
Är det samma effekt av en värmekudde?
Nej.
Nej.
Men värmekudde är bra. Det är absolut bra. Men det ger inte samma effekt som badet. Och är det så att du har en, att du inte har några riskfaktorer och sådär, det finns en ganska tydlig riktlinje kring, så går det absolut jättebra att föda i badet också.
På vilka olika sätt föder kvinnor? Är det liksom, står man upp, ligger man alltid
vänta,
ner?
Vänta, aha, vi okay, kommer okay. till det.
Vi har inte börjat krysta.
Nej, vi har inte börjat krysta. Okay, vi går igenom på det sättet. Ja, men du måste försöka hålla en liten.
Du började ju snacka om badet här. Det är
ja, men det är smärtlindring.
Alltså, när man kommer in där, så att när man kommer in där på förlossningsavdelningen, så får man ju förstå att man blir uppkopplad, som Rebecka säger, om 20 minuter. Och så är det helt normalt ut. Då kopplar man bort CTG. Man kanske är upp en 5-6 centimeter och kvinnan mår bra och har liksom normala alla, blodtryck och allt vad vi kollar. Och sen kan hon då vilja att vara i badet, och då får ju man ligga i badet länge om man vill.
Precis.
Och en del då som har helt normal förlossning får till och med föda i badet.
Precis. Och där finns det även lustgas. Så att det är många som använder det i kombination som smärtlindring.
När får man inte föda badet?
Ja, men det finns vissa kriterier som, det är ändå en ganska gedigen lista, så jag vet inte om vi ska gå in på alla punkter, men så egentligen är det bättre att vända på det. Att vår rekommendation för att föda i badet är att man ska vara frisk och ha normal graviditet, och man ska också vara mobil. Man måste kunna ta sig upp ur badet om någonting skulle tillstöta.
Och normalt liksom progress under förlossningen, såklart. Får man ha ett stimuleringsdropp?
Det får man som smärtlindring. Du får ha, för att när man nu pratar om stimuleringsdropp, och då, det finns olika sätt, om förlossningen inte går framåt så finns det några sätt att få den att faktiskt göra det. Dels vet vi att hög närvaro av barnmorska främjar ett bra förlossningsförlopp, att man varierar mellan positioner, så att man inte bara ligger helt platt på rygg till exempel, utan att man varierar lite lägesändringar.
Att man får går runt, vet jag att min mamma sa. Hon gjorde med mig. Att hon gick omkring.
Gå omkring är bra. Man kan också variera sig, ligga på olika sidor. Vi har pilatesbollar. Variera upprätt, men också vila. Är det så att det inte hjälper, så och vattnet inte gått spontant, för som sagt, det är ju bara en av tio ändå som där vattnet går innan verkarna kommer igång. Kan man ta hål på hinnorna så att vattnet går, för att se om det kan ge en ökad progress i förlossningsförloppet. Och om det inte heller ger effekt, då kan man koppla det här som du pratar om, värkstimulerande droppet, som är oxytocin, det som jag var inne på, som skapar värkar, men det är då kemiskt framställt, helt enkelt syntetiskt oxytocin. Och det får man ha i badet som smärtlindring, alltså man får bada som smärtlindring medan man har oxytocindropp, men vi rekommenderar inte att man föder med det.
Nej.
Och oxytocindropp föranleder också att man har kontinuerligt CTG, att man hela tiden kollar på verkar och barnets hjärtljud. Och det är lite svårare när du är i badet.
Ja. Vad finns det för andra smärtlindringsmetoder?
Ja, vi var inne på lustgas. Det är ju den mest använda, skulle jag vilja säga, och mest populära smärtlindringsmetoden. Har du haft lustgas?
Ja, underbart.
Men hur fungerar det med lustgas? För det känns som att den är så temporär.
Och det är det som gör att den är ganska unik och funkar så himla bra för just förlossningssmärta. För annan typ av smärta gör ju oftast ont konstant. Bryter du benet, så är det liksom inte så att det kommer en smärta i en minut och sen är det paus på 2 minuter och så kommer det igen. Så att därför är ju lustgasen väldigt liksom perfekt just för förlossningsverkar. För att de kommer ju och går. Du har ont i ungefär en minut och sen har du inte ont i kanske 2 minuter. Och sen har du ont i en minut. Och lustgasen är ju också sån. Den är ju extremt snabb effekt och väldigt kortvarig. Så att du andas in och ut i en mask. Och när smärtan är på väg att komma, så andas du in och ut i masken, och när den då börjar fungera, när du börjar känna dig lite bortdomnad, så då brukar det vara lagom att ta bort masken och andas frisk luft. För då försvinner effekten av lustgasen och då är värken borta.
Mm. Mm. Och vad har vi mer för smärtlindring?
Mm, men då har vi, det vanliga är så här i början är att man använder sig av Alvedon. TENS, vet du vad TENS är?
Nej.
Det är som klisterplattor som man sätter, ungefär handflator stora klisterplattor som man sätter på ryggen eller magen där det gör ont, som är kopplade till en dosa som skickar som ström.
Mm.
Sjukgymnaster brukar använda det till exempel till olika idrottsskador eller sådär.
Men så att det pulserar lite?
Ja, precis. Och ganska, som tänkte så här högintensiv massage. Ja, men kommer du ihåg när man gjorde 1000 nålar liksom, på armen?
Det, men det har jag använt när jag drog av menisken i knät.
Ja.
För att stimulera musklerna, för jag kunde inte röra mig.
Ah. Nej, precis.
Och tens, det är det många som har hemma under latensfasen, eller hur?
Mm, inte många kanske, men vi brukar rekommendera. Mm. Så att en del barnmorskemottagningar lånar ut eller hyr ut. Och sen finns det att man kan hyra eller köpa.
Mm.
Så den är väldigt bra. Olika smärtstillande tabletter kan man använda sig av. Du var inne på värmedyna eller vetekudde. Mm. Det är toppen.
Mm.
Duschbad har vi varit inne på.
Får man äta Ipren? Olika smärtstillande tabletter säger du. Vad tänker du på det?
Det får man, eller får, men det rekommenderar vi inte. Det rekommenderar vi inte. Alvedon, som smärtlindring under en förlossning. Men Ipren, nej. För att då kan det bli problem för barnet. Att barnet behöver ställa om sin blodcirkulation när den föds. Och har man ätit Ipren finns det risk att det blir lite fuffens med det när den föds.
Men däremot kan man ibland få med sig någon morfintablett ifrån förlossningen. Om man har varit inne och inte riktigt igång, men man är jättetrött och behöver få en paus, då kan man få lite morfin. För det är inte farligt om det inte är precis innan bebisen föds, så att säga.
Exakt.
Mm. Och vad finns det för lite grövre smärtlindring då?
Ja. Jag ska säga en smärtlindring till som ändå kanske inte räknas som någon grövre, men som jag inte vill glömma bort. Och det är akupunktur. Såna här små tunna nålar som man kan sätta som smärtlindrande också. Och avslappnande. Många brukar bli väl hjälpta av det. I alla fall när man är fortfarande i den här tiden.
Av akupunktur någon gång i ett avsnitt, tänker jag.
Ja.
Det kommer upp ofta. Men du, sterila kvaddlar då?
Ja, det har vi också. Vill du prova, Lydia?
Vad är det, sterila kvaddlar?
Säg bara ja.
Nej. Nu tittar jag på mig där.
Ja, nej, men sterila kvaddlar, det är, då sprutar man i huden, eller precis under huden, en liten mängd sterilt vatten med hjälp av en liten tunn nål.
Är det det som gör väldigt ont?
Det gör sjukt ont.
Varför skulle man vilja göra det om man ändå är ute efter smärtlindring?
Ja, jag vet. Visst är det konstigt.
Det är jättekonstigt.
Ja, men då blir det nämligen det här som vi pratar om. Lite gate control pratar man om. Det blir liksom en sån, och så en endorfin skjuts där kroppens egen. Det blir liksom totalt tilt, enkelt förklarat, i hjärnan.
Totalt tilt.
Ja, totalt tilt. Det är som att kroppen liksom så här, det här blir för mycket information om smärta från olika ställen. Så att vi stänger av, och då stänger man ju alltså av den här smärtan från verkarna, kan man säga, eller dämpar den.
Ja.
Och så får man ett jättepåslag av endorfin, det här kroppens egna smärtlindrande.
Så man slår ut en smärta med en annan?
Ja.
Jag tycker det låter väldigt brutalt.
Ja, men de som tycker att det fungerar, de tycker att det är superbra. Det gör sjukt ont i ungefär en minut.
Ja, men usch.
Ja. Ja, en minut.
Mm-hmm.
Ja.
Det är ganska länge.
Ja, okej då.
Tortyr låter det som.
Nej, getingstick. Många som jämför det med. Att man får sig en 10-12 getingstick på en gång. Men sen de som blir smärtlindrade är ju supernöjda och ber många gånger om att få det igen.
Okej.
Faktiskt. Provar du? Nej, jag frågar dig igen, Helena. Det är spännande. Nej, du har ändå fått fyra barn.
Ja, jag har fått fyra barn. Men jag, sterila kvaddlar har jag faktiskt inte provat under förlossning. Men jag har provat det när jag var läkarkandidat. Då fick vi lägga det på varandra.
Jaha, vad
det
tyckte
gör
du?
Det gör ont.
Ja.
Om du jämför med själva förlossningen i sig.
Nej, men det är så, alltså, så ont gör det absolut inte. Det är som ett, alltså, det är som ett jätteinstick. Det blir ju lite så här, det är ju lite spännande att prata om sterila kvaddlar, för att det är liksom ändå att man lägger på en smärta, men det är inte alls så ont. Det är lite så här, men då när vi liksom fick träna på att lägga sterila kvaddlar på varandra, då tar man ju inte bort någon smärta. Så lägger man ju bara till en smärta, så det är liksom lite
Ja, alltså jag har tre barn och jag tog det med mitt första barn, för jag tyckte ändå att det lät som en fair deal, det här med att man såhär, okej, jätteont en minut, kanske smärtfri en, två timmar. Jag tyckte ändå att det lät som en bra liksom, jag tyckte ändå det. Men nej, det var inte min grej, kan man väl säga.
Nej, okay.
Nej, jag minns att jag skrek typ evil till barnmorskan.
Okej,
nu har vi egentligen pratat om det som är, kanske funkar bra under latensfasen, i början av den aktiva fasen, bortsett från då, som sagt, många av de här grejerna kan man använda såklart hela vägen till födsel, men det är vanligare att man kanske använder det tidigare skede. Sen har vi ju då det som har väldigt många olika namn, men som är ryggbedövning eller epiduralbedövning eller EDA som är kort namnet. Som då går ut på att narkosläkare kommer och hjälper till med det. Lägger en liten lokalbedövning i ryggen och sen så för man in en pyttetunn slang i det som kallas för epiduralrummet helt enkelt i, i ryggen. Och där klistrar man sen fast som en liten slang, tunn slang som man klistrar fast på sidan av ryggen eller upp på axeln. Det är lite olika på vilken klinik man föder på. Och där finns det som en liten dosa och i den där dosan sprutar man in smärtstillande läkemedel. Och tar den där ryggbedövningen som den ska, då känner man ju ingen smärta alls. Man känner tryck, man kan känna liksom beröring, men det ska inte göra ont av verkan överhuvudtaget.
Jag kan säga att det har jag haft på mina förlossningar och jag har sovit som en stock. För då, man får ju det i ett skede när man är rätt trött och rätt slut. Annars så ber man inte om ryggbedövning, utan man känner ju så här att nu orkar inte jag mer. Jag har hållit på länge eller jag har jätteont. Och att få den där, det är ju, alltså, det är ju som att komma till himlen.
Mm.
Och sen så somnar ju väldigt många. Eller liksom man bara lägger sig ner och vilar. Och då jobbar ju kroppen vidare. Så att,
Och varför skulle man inte vilja få det då?
Ja, men det, precis, och det är ju en jättebra fråga. Många tänker ju så här, men gud, varför har vi pratat om allt det där andra? Så gillar kvaddlar.
Ja,
när, vill jag inte ha. När man kom till det här.
Ja.
Och det är ju för att om man tar, det finns risk att om man tar en ryggbedövning i ett tidigt skede, att verkarbetet är inte tillräckligt liksom etablerat. Som gör att förlossningen faktiskt stannar av. För att det blir inte riktigt samma kraft längre i verkarbetet. Och den här hormonprocessen blir liksom inte samma som den var.
Så det är en timingfråga lite grann?
Det är en timingfråga. Sen finns det ju de som inte vill för att man tycker det är obehagligt och man vill absolut inte att någon ska sticka en nål i ens ryggrad liksom, och tycker det är jätteläskigt. Eller...
Så finns det faktiskt de som inte behöver.
Ja, så finns det de som inte behöver.
Det ska man ju inte glömma bort. Ja. För att det finns ju, det är få saker som stör mig så mycket som när folk skryter om att de inte har tagit en ryggbedövning under förlossningen. För då tänker jag så här, du är så oinsatt i hur förlossningar fungerar. Hur olika det kan vara.
Ja.
För det är jättelätt att säga så här. En kvinna som kommer in har ett snabbt förlopp. Det går fort framåt. Hon får väldigt mycket bekräftelse på att det här går ju så bra.
Man tycker att lustgasen räcker.
Lustgasen fungerar jättebra. Man mår inte illa av den. Och du liksom öppnar dig så att du hela tiden får så här. Senast jag kände var du öppen 5, nu är du öppen 7. Wow, man kände att det går framåt, det är ju superhärligt. Och sen krystar man och så kommer barnet. Det finns ingen anledning kanske att liksom ta den där edan. Man kanske också har dessutom bra stöd av barnmorska, undersköterska som har mycket tid och så. Sen finns det ju någon som kommer in som är på förlossningen i hur många timmar som helst. Ibland liksom dygn. Och att man då ska, det kommer inte jämföra de förlossningarna. Och jag tycker att det är ett lite... störigt uttryck att man ska ha det naturligt. För det beror ju liksom på varje situation och varje person.
Såklart. Ja. Och jag tycker det är intressant att prata om, nu tittar Helena på sin agenda här, vad ska jag ta upp? Men hur man är olika fysiologiskt byggda för att föda barn. Det skulle jag tycka var intressant att prata om. För att när vi pratade om graviditet så pratade vi ju om att våran mamma har ju fött 5 barn, haft 4 graviditeter och att hon... Det känns som att hon, nu är jag sist ut så jag vet inte, men det känns liksom som att hon är så sjukt ognällig om det och att hon har sagt till oss, att, eller vid mig i alla fall, att hon inte använt epidural till exempel. Och då känns det som att hon kanske haft en väldigt fördelaktig liksom setup i sin kropp för graviditet och föda barn. Och att det är därför hon också kanske har fått många barn, för att det har varit ganska lätt för henne. Vad är då skillnad från någon som...
Förlåt, för jag bara frågar så här, tycker du att jag är gnällig under graviditet?
Nej.
Nej.
Nej, men hon har varit så...
Gud,
nej,
nu blir det så här, ska jag poppa popcorn nu?
Ja, precis. Here we go. Nej, men jag menar mer att hon har varit liksom... Nu kanske det är också en generationsfråga. Jag vet inte, men hon har ju varit mer så här, det var inga problem. Det löste sig och jag har inte tagit
lite
epidural.
Generationsfråga. Epiduralen när hon födde barn på 80- och 90-talet, då var ju den liksom, då blev man ju sängliggande. Den har ju förändrats sen dess.
Ja, men jag fattar. Men det har ju varit lite krångligare för dig. Och då undrar jag liksom, hur kan fysiologin påverka hur lätt det är att föda barn?
Så det är faktiskt så som du är inne på, Lydia. Sen tänker jag, varsågod. sen finns det olika aspekter av det där. Dels kan det ju vara bra att din mamma ändå pratar på det sättet. För att det kan ju också göra att man går ganska trygg och starkt inför sin första födsel. Och känner liksom, gud, mormor och mamma, de bara pratar om att men det där gick ju liksom komplikationsfritt. Ja, det tog ett dygn med första, men sen så, ja men du vet.
Mina systrar däremot.
Ja. Nej, men det kan ändå vara en bra förutsättning. För att, men sen är det ju så att du kan ju ha dels de fysiska förutsättningarna för att det här ska gå smidigt. Men sen finns det andra saker som kan påverka det i alla fall. Att du har sovit jättedåligt innan. Mm. Du kanske har fått någon gravitetsklåda till exempel. Som gör att du hela nätterna bara kliar totalt sönder dig. Och helt känner att du är på väg att bli galen. Mm. Vilket gör att du kanske känner bara efter 3 timmar med verkar att nej, men jag pallar inte det här. För jag är redan så slutkörd. Mm. Så att man har olika. Och det är kanske en annan människa som sen i nästa liksom, sked i livet springer ultralopp och är hur stark och tuff som helst. Men man, så det är väldigt olika. Sen är det ju så där, vi pratade lite grann om livmodertappen och jag sa det här att vi känner på hur barnet ligger och det spelar också roll. För har du en livmodertapp som ändå är ganska kanske lite mjuk, det är ju en bindväv som kanske bara rent genetiskt är lite mjukare, öppnar sig lite lätt och ger med sig lite lättare. Och en bebis som ligger väldigt fördelaktigt, som har liksom placerat in sig i bäckenet extremt bra från start, det är klart att det blir lättare än om ett bebis har lagt sig lite på sniskan och gör det liksom alltså så här, som gör det svårare. Mm. Så att det finns såklart, och vissa av de här vet vi ju inte om förrän senare.
Och kan det liksom påverka också kanske hur bred man är i bäckenbotten eller liksom någonting med, ibland får man ju ha
inte bäckenbotten.
Nej, men bäckenet. Höften eller bäckenet, jag vet inte. Förklara för mig.
Jo, men så kan det vara att man har att man är olika liksom, stor i sitt bäcken. Bäckenträngsel som man pratar ibland om, det är väldigt ovanligt hos svenskfödda kvinnor. Det förekommer ju. Ja, dels vi är långa och dels vi inte svult. Det är väldigt ovanligt att vi har svultit under vår uppväxt som kan göra att bäckenet blir liksom deformerat eller väldigt liksom för litet för att föda barn egentligen.
Det förekommer.
Men det förekommer och det är ju mer vanligt hos kvinnor som kanske har vuxit upp i vissa delar av Afrika till exempel.
Har vi pratat klart om ryggbedövningen? Den är underbar och man kan fylla på den.
Jag vill bara tillägga, jag tycker absolut inte att du är gnällig. Jag menade bara att det känns som att det finns olika upplevelser här och om du liksom, vad kan vara anledningarna till det?
Nej, men jag tänker att det är jättebra ändå som du tar upp, Helena. Så det finns ingen så här, det finns en att föda barn är nästan ibland lite som killarnas så här lumpenhistorier, du vet så. Och det var ballar att göra liksom jägare i Arvidsjaur. Nu kommer kanske någon lyssnare säga att det är inte där man gör det, vad vet jag. Nu bara hittar jag på.
Skämshoppa i Norrland.
Ja, typ så. Och att det då är motsvarar att man bet i en pinne och födde liksom. Men och att det skulle då ha varit att man satt på någon...
Är det någon som biter en pinne och
nej,
föder?
Jag skojar bara. Men just det här jämförandet, jag tänker att det är jätteviktigt. Vi ska absolut inte, här måste vi kvinnor också vara jädrigt schyssta mot varandra. Vi ska inte hålla på och jämföra. För vi vet inte varför någonting har varit som det har varit. Snälla.
Och det är så många faktorer som påverkar. Ja. Och det är väldigt lite som man kanske själv också kan påverka. Mm. Hur snabbt en förlossning går eller så. Ja. Så att man ska liksom vara ödmjuk inför att alla är olika. Och man ska absolut inte liksom... klanka ner.
Jag ser nästan framför mig att, nu har jag tittat väldigt mycket på Solsidan på sistone. Jag ser nästan framför mig ett Solsidan avsnitt när de sitter och pratar med varandra och bara, nej, men jag födde utan det här och jag födde i skogen med pinna.
Men det är ju supervanligt.
Liksom. Är det så?
Gud, ja. Och jag brukar säga till patienterna som jag, liksom, när jag är inblandad, så, för det är ju oftast en väldigt stor upplevelse och ibland så kanske det är en större upplevelse än när doktorn är inblandad för att det blir lite stressigt och alltså, det kanske lämnar lite mer spår liksom. Och då brukar jag säga så här att det finns en anledning till att kvinnor liksom 40 år senare fortfarande pratar om sina förlossningar. För det är en stor upplevelse. Det är liksom kanske det största man går igenom. Det är liksom på gott och ont. Det lämnar liksom, det gör avtryck.
Det gör det verkligen.
Och tänk att vi får med i vecka på så många förlossningar. Visst är det fantastiskt?
Ja, och att man just gör avtryck. Det är ju helt otroligt.
Det är världens bästa jobb.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor.
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, mm. eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan mm. du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som mm. är väldigt viktiga. Och sen, mm. sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Den här veckan så är Gynpodden sponsrat av Knodd.
Precis, det tycker jag är jätteroligt. Jag har den appen.
Ja, det är en jättefin app. Ja. Jag har sett att den har fått så mycket bra reviews. Jag har ju inte den appen, för det är ju en barnapp.
Exakt.
Jag har inga barn.
Mm.
Så Knodd är vårdappen för småbarnsföräldrar. Hos dem så träffar man erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare, oftast inom 4 minuter och alltid kostnadsfritt.
Mm. Superbra. Specialist sjuksköterskorna som jobbar på Knodd har i snitt 19 års arbetslivserfarenhet för att kunna hjälpa småbarnsföräldrar med problemen. Men det är inte bara att man kommer i kontakt med barnläkare och barnsjuksköterskor, utan man kan också få kunskap om föräldraskapet. Det finns utvecklingsprogram och man kan gå kostnadsfria digitala föräldrakurser om barn-HLR och spädbarnsmassage. Och så kan man spara sina barns vaccinationer, vilket är jättebra eftersom det är svårt att hålla ordning på alla vaccinationer.
Ja, gud vad bra. Så man kan ju använda appen även om man inte behöver ett vårdsamtal med en sjuksköterska eller läkare, för att man kan använda den av andra anledningar.
Mm. Så det här är en app som är perfekt för dig som nyligen har blivit förälder, eller om du är gravid och snart ska bli förälder, eller om du har varit förälder i några år men vill liksom lära dig mera om barn och föräldraskapet.
Så gå in och läs mer på www.knodd.se. Tusen tack Knodd.
Tack snälla Knodd. Nu har vi gått igenom smärtlindringsmetoder. Det finns jättemycket olika. Be din barnmorska verkligen att liksom berätta för dig vad som finns och som kan erbjudas dig. Men nu har vi kommit fram till att patienten är helt öppen och huvudet har trängt ner och hon börjar känna krystvärkar. Hur känns krystvärkar?
Ja, men jag kommer ihåg att när jag väntade mitt första barn innan jag var barnmorska, att det var någon som beskrev det som att det är som att vara magsjuk och du börjar kräkas. Det går liksom inte att stoppa.
Nej.
Det är så här, man kan ju försöka låta bli. men jag kan ju bara dra en liknelse när jag då födde mitt första barn med lustgas. Då blir man ju lite, ja, man kanske är inte helt på topp i koll i huvudet när man drar väldigt mycket lustgas. Och då hör jag plötsligt hur det låter liksom Och jag, det tar mig 3 verkar. Och jag tror hela tiden, men gud, det står en ko här. Och det kändes ändå helt okej på något sätt.
Att men det var stod det en du ko. Som lät
det var jag. Det var jag. Från att jag bara hade andats så bara plötsligt så lät det som... Så. Och det är en reflex. Mm. Det är liksom så här, det sköts liksom automatiskt av att det bara tryckte så att det bara blev ett sånt ljud. Mm. Och det där är ju lite kul ibland att titta på partners när de är med, för att de kan verkligen bli så, ögonen kan bli liksom hur stora som helst och bara oj, vad hon kan. Ja. Vad hon kan. Ja. Så att de som får en spontan krysskänsla, de brukar ofta var så att de på toppen av verken, för det är ofta så att i början, om man tänker sig att bäckenbotten är som en platta, alltså som ett så här, och sen, nu ser ju inte ni när jag visar såklart, ni som är,
men nu ska jag filma dig,
ja, men du kan filma. Ja, precis. Om man tänker sig att bäckenbotten är liksom som en platta så här, och sen kommer huvudet, och ofta så står det liksom ungefär så här, och sen när verken kommer så börjar liksom huvudet pressas ner, och på toppen på verken så touchar det bäckenbotten, och då får man en krystimpuls. Och så lättar verken och så åker huvudet upp en bit igen. Så att i början så är det så att verken börjar, man andas och så på toppen så låter det så. Och sen så småningom så står liksom huvudet mot bäckenbotten från start. Och då blir det att från första början när verken liksom börjar, då börjar det direkt. Så fort liksom verken börjar så kommer det så här som en kryst känsla att man vill krysta.
När man kommer in i krystfasen, får man använda lustgasen då?
Ja, alltså så här, jag tror att man ska vara försiktig med det här med får och får inte, för att patientlagen är extremt stark, så att den som föder bestämmer egentligen allt. Det ska vi ha i åtanke.
Mm. Du kan ha rekommendationer.
Ja, precis. Mm. Det där tycker jag är jättebra. Mm. Och de allra flesta kan andas lustgas medan de krystar och kan behöva det som sin smärtlindring. En del har ju bara den som smärtlindring, så om man inte har till exempel en ryggbedövning. Så det kan man. Är det så att man av någon anledning behöver samarbeta bättre eller fokusera bättre men inte riktigt kan det för att man andas för mycket lustgas, då kan man, vi styr mängden, då kan vi slå över på syrgas så att man kan vara med lite mer. Men de allra flesta kan faktiskt ha lustgasen. Jag tror att förr så var det lite så här grej bland barnmorskor att när man krystar så ska lustgasen bort. Men det är en så här gammal grej.
Ja. Mm. Jag har en fråga relaterad till att du lät lite som en ko där. Ha? Under din förlossning. Nej, men låter alla kvinnor?
Jag skulle nog säga att alla kvinnor låter verkligen inte som kor om vi börjar den ändå.
Nej, men låt liksom skriv, för jag har ju tillbaka till Hollywood-bilden, så ser man ju framför sig att jag har inte gått igenom det själv, men nej, att man skriker liksom. Gör alla kvinnor det?
Nej, det gör inte alla kvinnor. Däremot så är det inte ovanligt att det låter kraftljud. Mm. Alltså just att det här typ som du skulle lyfta en tyngd liksom, att den typen av ljud. Sen så finns det absolut kvinnor som skriker också.
Men när man krystar och när huvudet faktiskt ska komma ut, vad tänker man, vad ska man tänka då?
Ja, men vi jobbar ju otroligt aktivt med att vi vill ha så liten eller ingen bristning alls i underlivet. Och det är ju många kvinnors stora rädsla med just bristningar i underlivet. Så där jobbar ju alla barnmorskor med att försöka förebygga det. Med det som kallas för långsamt framfödande. Att man håller det som kallas för perinealskydd. Att man håller ett skydd mot mellangården med handen.
Det här har jag sett. Det finns, alltså, dels så har Asabia, Britton, har ibland videos där man faktiskt får se en förlossning. Och sen så finns det även där Eva
Rose Birth.
Ja. Ah. Mm. Där får man se väldigt mycket och då håller de alltid en hand ner till så här.
Mm. Ja. Alltså, det här är ju också så här lite omtvistat, för det finns inte så jättemycket evidens kring perinalskydd egentligen. Det man har sett är att varma, våta handdukar är det som egentligen hjälper mest. Men då är det oftast den här svinkterskadorna som är studerat, alltså det här när ändtarmsmuskeln går sönder. Det är där det finns liksom studier. Mm. Men vi som jobbar i det tycker nog ändå att vi ser att de flesta får faktiskt mindre av de här mindre bristningarna som räknas som graderas som grad 1 och 2 bristningar, de blir oftast färre eller mindre tycker vi när man använder sig av ett långsamt framfödande. Men kommunikationen är ju A och O. Har jag en kvinna som krystar för full kraft, ja, då kan jag hålla vilket handgrepp som helst. Det kommer inte hjälpa för att det är sån otrolig kraft när ett huvud är på väg ut.
Och huvudet är största delen, eller?
Ja.
Mm. Så att långsamt framfödande, bara för att förtydliga, det är liksom att det får ta ganska många verkar. Att man liksom verkligen ta det lugnt, huvudet får liksom tryckas fram lite, glida tillbaka lite, töja vävnaderna så att det liksom inte blir att man kryssar ut bebisen på en väg. Mm. Liksom, då är det större risk.
Precis.
Vad är tvåstegsframfödande då?
Ja, men tvåstegsframfödande är att huvudet föds fram eller helst glider fram kanske i slutet på en värk eller i värkpaus när det faktiskt inte ens är någon värk. Så att man hinner liksom... var beredd på när axlarna ska komma. För det man har sett innan har varit till exempel att om det går väldigt fort och barnet föds på en värk, att huvudet kommer och sen kommer axlarna direkt, att vi som personal eller som barnmorska inte hinner parera för att skydda mellangården för axlarna. Så att det är mer för att det ska liksom bli ett långsamt, och man ska kunna få liksom ett långsamt framfödande även av axlarna så att inte de
så då skadar någonting. Då har liksom huvudet kommit ut utanför slidöppningen eller så. Och sen så kommer kroppen på nästa väg. Och ibland kan ju det ta flera minuter.
Ja, det kan
då, då är bebisen där. Ibland tittar den lite. Och ibland
försöker den till och med skrika.
Skrika lite.
Och pluta med läpparna.
Och så halva fortfarande inne. Hur funkar det då om man föder i vatten till exempel?
Det går också bra.
Och då är ni där också liksom, och hjälper till.
Ja, precis. Och så länge det som är viktigt med vattenfödsel är ju att för barnet kommer inte försöka börja andas. Den syresätts ju via navelsträngen, så den kommer inte försöka börja andas förrän ansiktet är ovanför vattenytan, förrän den liksom träffar luft.
Just det.
Helt enkelt. Så att det är viktigt att hela barnet framföds under vattnet.
Mm.
Du får liksom inte hålla på att fara upp och ner med rumpan som föderska, utan föder du i vatten så ska hela barnet födas under vatten.
Mm. Och sen kommer bebisen ut och då mår ju den nästan alltid bra. Och då får den komma upp på mammas mage direkt. Och då sitter den ju fast i den här navelsträngen som sitter mellan bebisens mage och moderkaka som fortfarande sitter kvar inne i livmodern.
Ja, precis.
Och den är typ en meter eller mellan en halv och
en halv.
Och när kommer moderkakan ut då?
De allra flesta moderkakor brukar komma ungefär efter mellan 10 och 20 minuter. Skulle jag säga. Ibland så det kan dröja upp till en timme, men det är inte så himla, det är inte så vanligt, men det förekommer. Men de allra flesta är någonstans mellan 10-20 minuter.
Så då ligger kvinnan oftast där, har den här moderkakan fortfarande in i magen, bebisen liksom på bröstet och sen så har man navelsträngen som fortfarande ligger
fast liksom.
Sitter fast där, och då klipper man den.
Ja, alltså oftast brukar vi vänta tills moderkakan har kommit innan man klipper den.
Man brukar ligga där och liksom ha
attached fortfarande.
Och det brukar, alltså när kvinnan har fött så är det är så otroligt fullt fokus. Och om man som barnmorska är trygg och vågar, så är det bästa är om man faktiskt bara backar undan. Det är rätt så vackert att titta på. Många barnmorskor kan ibland börja göra massa saker. Man sätter på nummerband på bebisen och så här direkt. Jag brukar säga, om jag är student till exempel, om man bara kan backa en liten stund och bara låta dem få den här första minuten när de är liksom bara helt betagna av sin bebis. Alltså det är så vackert, så jag kan fortfarande bli tårögd när jag tittar på det. Medan är man där och stör, så blir det som att de vill så gärna hjälpa. Du vet, oj, vill du ha en fot? Eller så här, man stör det där momentet.
Ett så litet moment innan man börjar fixa. Men alla bebisar får K-vitamin. Det brukar ni ge ganska omgående, va?
Ja, det är ju en rekommendation. Det är ju samma sak där. Att den som förälder får ju säga nej såklart, men de absolut flesta brukar vilja ha K-vitamin.
Det behövs för att blodet ska koagulera på ett bra sätt. Att man har sett att barn behöver extra K-vitaminer med nyfödda.
Jag skulle bara vilja säga en grej med smärtlindringsmetod som vi faktiskt inte nämnde, som kanske ändå hörde ihop lite med krystskedet. Det finns bäckenbottenbedövning. Och det är en lokalbedövning som man lägger inne i slidan, där man bedövar en viss nerv i bäckenet, som gör att det faktiskt, om man tycker att just krystskedet är smärtsamt och jobbigt, så kan man få bedövning för det.
Men sen så brukar moderkakan komma och oftast kommer den inom en timme, säger du, och ibland gör den inte det, och då ibland behöver vi läkare hjälpa till att plocka ut den. Ni gör ju allt ni kan på rummet, men om den sitter som berget, då får man ibland rulla in till operationssalen och så hjälper man till liksom att, och då får man jättebra bedövning och så för man in liksom handen och, i livmodern och plockar ut moderkakan.
Ja, precis.
Det händer inte särskilt ofta, men det kan hända och det sker oftast helt utan komplikationer.
Och det gör läkaren sen, eller kan barnmorskan göra det också?
Nej, det brukar vi. Vi har lite metoder som, det finns läkemedel man kan ge först, och vi provar olika metoder först för att inte behöva.
Akupunktur
faktiskt, brukar vara effektiv metod. Det finns lite olika.
Det är intressant att man alltså går in med handen. Vi är ju uppfödda på landet, Helena. Och,
ja, med djur.
Vi med djur. Och vi hade får. Det har vi fortfarande, men när jag var liten. Och då fick jag vara med mamma på så här fårkurs. Och lära mig att föra in handen och dra ut ett lamm. Vilket jag gjorde en gång.
Det är
häftigt. Ja, det var faktiskt... Men sjukt att man gör det på en människa också. Ja,
det är klart att vi försöker undvika det. Men moderkakan måste komma ut. Och ibland så är ju att moderkakan inte kommer ut kan ju vara en risk att patienten blöder väldigt mycket. Så då går det ju lite fortare. Ja. Att man måste liksom rulla in på operationssalen och göra det lite fortare. Men vi är bra på det. Att få ut den. Så att det brukar gå ändå ganska fort.
Vi pratar lite mer om bristningar, för jag tycker att det är intressant, för det är ju någonting som många är väldigt rädda för när man inte själv har fått barn, kanske när man har fått barn också, jag vet inte, men det är ju liksom det som man ser framför sig som kommer göra väldigt ont. Och jag undrar liksom, hur kommer det sig, det känns som att någonting är felkonstruerat om man nu, att man får det. Ja, får djur det till exempel?
Nej, men, och vet du, där tänkte jag på bara häromdagen, för då såg jag en hästföla. Och jag är ju också uppvuxen på gård och har varit med och dragit ut kalvar och du vet så här, nej men jag har aldrig sett en bristning på några djur någonsin. Och hundar har jag varit med när de har fött. Men vi har ju vi är ju felkonstruerade med vårt stora huvud. Det här är nog, jag tror att det här är straffet för att vi är lite smartare. Så, jag vet inte. Men jag har ju också tänkt på det rent historiskt sett, såklart. Men vi födde ju mindre barn. Å andra sidan var vi också mindre.
Man kan ju bara föreställa sig lite hur kvinnorna hade det förut. Men också hur många har det i delar av världen nu också. Alla blir ju inte sydda i livet vid bristningar.
Är det lika vanligt med bristningar över hela världen? Eller är vi extra stora här?
Nej.
Här är vi bara mer uppmärksamma på det. Men de flesta får ju bristningar som syns av barnmorska. Och som är små bristningar och syns av barnmorska på förlossningsrummet. Lite lokal bedövning kanske. Och det brukar vara liksom rätt lugnt och stilla. Man är ganska fokuserad på sin bebis. Så att tycker du att det brukar vara ett stort problem att sy bristningar?
Nej, det tycker jag inte. Nej. Och ofta som du säger, ofta är det ju liksom små bristningar. Ibland kan det ju vara större bristningar. Ibland kan det ju vara, för när det är en tarmsmuskeln som är involverad, då går vi också alltid till operation och så är det en läkare som syr. Ibland händer det att vi går till operationen då för att det är en stor grad 2 bristning, för att vi tycker att det kan bli för svårt på förlossningsrummet. Så kan det vara.
Och det är framförallt också om man vill att den här patienten, det är en ganska stor bristning, vi kommer hålla på ett tag och vi kommer liksom behöva så mycket. Då vill man att patienten ska vara riktigt bra smärtlindrad så att hon kan slappna av. Och många somnar ju när man syr bristningen på operation. Så att då är man liksom riktigt ordentligt smärtlindrad och då kan man också sy väldigt bra.
Och hur ser liksom återhämtningen ut efter det? Man syr och stygnen låter man vara.
De rimlar av sig självt.
Om man haft en bristning i sfinkten, alltså i ringmuskeln kring ändtarmen, man får lite extra information då på BB. Till exempel så ska man inte sitta för mycket på den liksom skadan och man ska inte vara förstoppad och man ska följas upp av gynekolog eller förlossningsläkare på sikt. Och även barnmorskor ringer oftast upp och kollar att man liksom inte har besvär. Så det finns lite olika uppföljningar efter det och lite olika liksom tips och råd man kan få. Men grad 2 bristningar och grad 1 bristningar som är bara små bristningar, de läker ju oftast jättefint och jättebra. Och det är som att när man liksom har skadat sig i munnen, som också är slemhinna, det läker ju fort. Och det gör det ju faktiskt under livet också. Fast att bli helt återställda.
Vad kan man få för andra vanliga komplikationer efter en vanlig förlossning?
Alltså vanligt är nog egentligen ingenting, för de flesta får inte komplikationer, men det som kan förekomma är ju att man får en infektion i livmodern, som du då ser mer. Jag ser ju aldrig, träffar ju aldrig dem på förlossningen, utan de kommer ju till gyn akuten. Eller mastiter, alltså man får en infektion i bröstet, mjölkstockning.
Jag har hört om infektion i livmodern. Och då är det så att när man har fött sitt barn och inom sju dagar, om man får en infektion i livmodern, så kan det vara en allvarlig infektion. Då kan man bli jättesjuk. Så får man feber och ont i magen efter en förlossning,
så ska man alltid söka läkarvård. Och oftast är det ju att åka till akuten, som är liksom det man får snabbast vård. Och oftast får man liksom intravenös antibiotika, man blir inlagd och då går det bra. Men man ska ta det på allvar, för man kan bli väldigt sjuk. Har det gått mer än 7 dagar eller upp mot 14 dagar så kan man fortfarande få en infektion. Men då är det oftast mycket, mycket lindrigare. Man kan få tabletter, men man ska ändå söka vård. Vi ska prata om några saker till. Dels så måste vi ändå nämna sugklocka.
Ja, ja. Precis. För att även om man föder vaginalt så är det inte alltid man föder av egen kraft, utan man kan behöva hjälp av en sugklocka. Och då är teamarbete med läkare som lägger den. De absolut vanligaste anledningarna är ju faktiskt att mamman är trött och har krystat och kämpat och vi står och stampar lite på samma position trots att vi har provat. Ibland är det kombination med att barnet börjar bli trött, kanske inte jättetrött men ändå så att man tycker att det här kanske kommer ta 35 minuter till om hon ska göra på egen maskin och det börjar bli gränser för vad barnet orkar. Och i ett fåtal fall så är det att det är bråttom att lägga en sugklocka för att bebisen signalerar att den måste födas nu. Och det snabbaste och säkraste sättet är att hjälpa till med en sugklocka.
Och då sätter man en liten plopp på huvudet eller? Eller hur funkar det?
Sugkopp.
Ja, en sugkopp. Och då är det är verkligen ett teamarbete. Då är det ju 2 barnmorskor. Nu kan vi bara prata om hur det är hos oss. Jag har i alla fall bara jobbat på vår förlossning. Men då är det 2 barnmorskor, 1 eller 2 undersköterskor och 1 läkare. Och sen är ju patienten och sen är det en partner där.
Vilket
det är mycket
team.
Folk. Ja, men det är ett jättestort team och det är jättebra samarbete. Och då lägger man en bäckenbottenbedövning som barnmorskan oftast lägger. Och sen så informerar man patienten noggrant om att nu ska vi göra det här och förklara hur det går till. Och att man gör det tillsammans. Det är liksom ett samarbete mellan läkaren, barnmorskan och patienten. Att det här är någonting som vi gör tillsammans. I verkpaus oftast då, om det inte är superbråttom, liksom att vi känner att den här barnen måste ut nu. Det är ju oftast inte så.
Nej.
Då lägger man på den här sugklockan i verkpaus. Och det kan vara lite bökigt precis att få på. Liksom, det är som en liksom rund kopp liksom, som man lägger på i metall eller plast. Och sen skapar man ett vakuum. Och sen när patienten får nästa verk, då säger man, nu gör vi det tillsammans. Och sen så drar läkaren då i liksom ett handtag som sitter på sugklockan samtidigt som patienten krystar. Så att man måste göra det tillsammans. Det går inte att dra utan att patienten krystar. Utan man gör det tillsammans. Och sen så försöker vi alltid, om det inte är superbråttom, att tillämpa precis samma sak som Rebecca pratat om tidigare. Att när huvudet sen kommer ner och växeln står liksom i genomskärning att nu ska det födas, då gör vi det långsamt. Och alltså, försöker undvika bristningar. Men sugklockor är vanligast på förstföderskor. Det är ungefär 10, kanske ibland upp till 15% av förstföderskor som blir förlösta med sugklocka. Och det är ökad risk för bristningar, så vi försöker ju undvika det. Men är det som sagt, är det inte superakut, då tar vi det liksom lugnt. Och är det superakut, då tror jag att alla mammor liksom prioriterar att barnet kommer ut. Och att man liksom ser till att barnet mår bra. Och sen så får man se till att mamman mår bra i efterhand. Och krävs det liksom att man syr och så då får man acceptera det. Men det är ändå sällan.
Ja, och det man också ska komma ihåg, för ibland dyker upp såna här skräckhistorier. Jag har aldrig varit med om det på Danderyd, men ibland dyker upp såna här rubriker om att man har dragit 14 gånger i en sugklocka. Och det gör vi aldrig hos oss. Utan det vanliga brukar vara 3-4 dragningar. Ibland kan det bli upp mot 5-6, men då ska man också komma ihåg att det är liksom för att hela situationen tillåter det. Skulle inte du säga att det vanligaste är 3-4 dragningar?
Ja,
och kanske att den fjärde inte är jättemycket drag. Nej. Den kan vara lite stött. Men kanske inte så mycket drag egentligen, utan mer.
Och går inte, alltså att man känner att bebisen följer, alltså, den kommer inte ner, då bryter man och så går man och gör kejsarsnitt. Så att det ska man ju också vara, liksom informera patienten om att nu gör vi ett försök att förlösa dig vaginalt med hjälp av en sugklocka. Och går det inte så kommer vi att gå till kejsarsnitt och så kommer bebisen få komma den vägen.
Och det har vi ett eget avsnitt om.
Det har vi ett eget avsnitt om för kejsarsnitt. Men nu så bara det här scenariot att bebisen har kommit, moderkakan har kommit ut,
läkarrösten kom på,
läkaren har försvunnit ut ur rummet för länge sedan, bristningen är sydd, och då, vad kommer då?
Ja, men då kommer faktiskt första stunden som förälder själv. Så. En del tycker det är helt galet, men vad ska ni lämna oss nu? Har vi ansvar för den här människan? Då får man helt enkelt ligga med bebisen hud mot hud. Bebisen får börja göra sina första försök och ta sig till bröstet om man har tänkt att amma, vilket ändå de flesta tänker. Och sen så beställer vi, får de beställa en segerfika. Mm. De flesta brukar tycka att de aldrig ätit så goda mackor i hela sitt liv. Som de här landstingsmackorna.
Ja. Men jag tycker det känns så i allmänheten när man är på sjukhuset. Alltså när jag... Ja. Har varit inne av andra grejer liksom. Men att man får en macka, man bara, det här är en godaste macka.
Och tänk då efter ett plåts
Du kommer vara så här.
Är det magiskt?
Ja. Och körsbärssaften som alla, så här, det får vi ju meddela om ibland. Bara, ursäkta, vad köper jag körsbärssaften? Så då får man själv en liten stund. Familjen får fika, bebisen får en chans att fika lite också på bröstet. Och sen så efter en timme, en och en halv ungefär, så kommer vi in på rummet igen och ber... föderskan att gå in och kissa. Duscha av sig brukar många vilja göra. Det kan vara lättare att kissa i duschen. Och anledningen till att vi vill att man ska kissa är just för att livmodern måste dra ihop sig. Hålla sig ihopdragen. För moderkakan...
Det här är fas 5 eller?
Nej, nu har vi ju passerat fas 5. Fas 5 var det här med moderkakan skulle komma till. Och det är viktigt att livmodern håller sig ihopdragen så att man inte ska blöda för mycket. Man blöder, men det ska vara rimliga mängder. Helt enkelt. Mm. Och sen så får man flytta sig till det som vi kallar för BB eller eftervården.
Men jag vill gå tillbaka lite till bara de liksom, olika positioner som kvinnor föder i.
Ja, jättebra.
För jag har sett några liksom bilder då på hennes konto som vi pratade om tidigare, att kvinnor liksom, vissa står upp, alltså på alla fyra och liksom föder bakåt och sådär. Jag trodde man bara låg på ryggen och upp med benen som i en gynstol.
Nej, men så var det ju lite old fashion såklart. Och det förekommer ju, det finns ju kvinnor som föder så, men förstföderskor brukar ofta kryssa i olika positioner. Sen kanske det blir en position som sen blir liksom själva framfödandet i. Men jag tror det är väldigt vanligt att man föder på sidan. Att man ligger på sidan och föder. Många tycker det är väldigt avslappnande. Och
har man någon ställning då för benet? För det kan man inte ligga och hålla upp.
Nej, kan man antingen så kan man ha älskan av benet nere. Du behöver inte hålla upp benet heller. Utan det är bara precis i slutet och då hjälper vi till. Då har vi... Ofta brukar det vara undersköterskan som håller benet.
Okay.
Men vi har också en ställning som man kan lägga benet och vila i. Stå på knä. Eller stå på alla fyra. Ofta om kvinnan står på knä så brukar vi ändå tippa ner den sista verken just till att stå på fyrfota. För det blir lite mindre kraft mot bäckenbotten. Så att det blir lite mindre risk för bristning. Förlossningspall. Känner du till den, Lydia?
Nej.
Det är som en liten hästskoformad trästol. Låg.
Alltså, står och hänger på.
Nej. Tvärtom. Den är jättelåg som du sitter på. Det ser ut som en hästsko verkligen. Och den, gud, vad kan den vara i liksom...
30 centimeter
eller någonting sånt. I benen.
Det är lågt.
Så att du sitter verkligen lågt. Men det blir också att du får upp, liksom, det blir som en annan vinkel i bäckenet. Du kommer liksom, som du verkligen sitter på en liten, förr satt man på hink, vet jag. Så, att man, som att sitta på en hink för att komma i liksom den vinkeln.
Bekvämt.
Men många gillar pallen för att då har man sin partner bakom sig. Många tycker att den är rätt, en del tycker inte, många tycker så här, det tryckte jättemycket när jag satt på pallen. Men, men de som gillar den tycker oftast att det är just att man har sin partner bakom som håller om en och sådär. Stå kan man också göra, helt rakt upp. Det är inte jättevanligt att man föder stående, men det förekommer. Sittande med liksom fötterna på fotplattor. Och så några som föder då i gyn, att man har benen som är i gynstol helt enkelt.
Så en annan faktiskt som står på huvudet.
Nej, jag ska.
Hur föder du?
Låter som att alla liksom man kan föda hur som helst. Nej, men jag har ju fött 3 barn med kejsarsnitt och ett barn i gynläge. Så jag har inte fött på de här liksom lite mer skyddande, för anledningen till att man föder på till exempel fyrfota eller på sidan eller så. Det är ju för att det är mycket snällare mot bäckenbotten. Men jag är förlöst, men det är mitt andra barn, med sugklocka. Och då måste man ligga i gynläge. För det går liksom inte att lägga sugklockan på något annat, i någon annan ställning.
Men där har det ju också hänt mycket. Det har ju skett förändringar där också. För många gånger så nu lägger man ju sugklockan i gynläge och använder sugklockan hela vägen tills barnet typ sista verken. Då kan man sätta ner fötterna på fotplatten och slå upp knäna. Då blir det ändå lite avlastande den här sista liksom verkarna.
Nu börjar avsnittet bli jättelångt, så vi kommer börja avrunda. Men en sista fråga som jag tror många tycker är intressant, och det är, finns det någonting man kan göra inför en graviditet som kan underlätta graviditeten? Alltså träna
underlätta
på någon...
förlossningen?
Nej, förlåt. Förlossningen. Alltså träna på någonting, knipa övningar. Jag vet inte. Är det någonting man starkare på något ställe eller inte?
Ja, nej. Utan i sådana fall mer försöka kanske... Det finns olika kurser, profylaxkurser, just för att hitta andningen och lugnet och liksom den mentala inställningen kanske mer så. skulle jag säga.
Jag tycker att det är jättebra att gå någon slags utbildning innan. Mm. Alltså att bara så här, tillsammans med sin partner ta reda på hur går en förlossning till. Mm. För att de som kommer in och inte har gjort någonting och inte har en aning om vad man förväntar sig, jag tycker att det blir lite mer rädsla och lite mer spänningar om vad man ska förvänta sig. Men har man bara gått någon kort utbildning, kan ju vara digitalt.
Räcker det med det här poddavsnittet?
Nej, men det är i varje fall en bra start.
Ja,
det är en bra start. Ja. Men att man liksom lite så här förkovrar sig, vad finns att, liksom, vad kan jag förvänta mig när jag kommer in till förlossning? Jag tycker det är jättebra.
Mm. Ja.
Tusen tack, Rebecca. Det här var så roligt att få podda med dig. Och du är jätteduktig. Och man hör att du pratar med väldigt mycket patienter. För du förklarar på ett sätt som
du förklarar sjukt bra. Eller hur, jag tänkte på det. Flera grejer som du nämnde bara i förbifarten. Och så plockade liksom Rebecca upp det och förklarade. Ja. Och tänkte, här är vi någon som
är van att förklara.
Ja, men är van att förklara för precis. Vilka medicinare.
Hade jag min barnmorska röst på mig?
Lite. Ibland.
Jag har en sån kylskåpsmanet där det står "Don't make me use my midwife voice." Den är lite mer.
Tusen tack.
Tack så jättemycket.
Vi ses på förlossningen.
Ja, men det gör vi.
Bra.
Hej
då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.